Hej och välkomna till avsnitt 1278 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som ni som uppskattar gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste som hänt i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, hejsan och tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA, så att ja, du kan börja med någonting.
Vi kan ju dra igång med Andrew Cuomo som är då guvernör för delstaten New York som förmodligen inte kommer att sitta kvar speciellt länge. Han har ju blivit anklagad för sexuella trakasserier av några kvinnor, och igår var det ytterligare en kvinna som kom fram och anklagade för sexuella trakasserier. Cuomo själv nu har gått ut och lite grann erkänt att jag har sagt saker och ting som jag inte borde ha sagt, men jag gjorde det för att vara lekfull och skämta. Det var här gamla vanliga skämta, jag skojar, jag var lekfull. Och det här är viktigt att nämna nu, att Andrew Cuomo, det är samma Andrew Cuomo som var oerhört kritisk till Brett Kavanaugh, om du minns, för ett par år sedan när Brett Kavanaugh då skulle då genomgå de här förhören till HD. Och Andrew Cuomo är öppen med att man ska tro på kvinnor. Kvinnan har alltid rätt, man ska tro på kvinnor. Brett Kavanaugh får inte bli, han är automatiskt skyldig, han borde inte ens få gå igenom här förhören, släng ut honom. Så Andrew Cuomo var extremt hetsk mot Brett Kavanaugh för ett par år sedan, men nu beter han sig på ett helt annat sätt gentemot sig själv. Och vi kan säga att Demokraterna som parti och vänsterliberal media, som också har varit extremt hetska mot då Brett Kavanaugh framförallt, har väldigt annorlunda tonläge nu mot Andrew Cuomo. Framförallt tonläget är tysthet. Man vågar inte tala, man säger ingenting. Man mörkar, man sopar under mattan helt enkelt. Så man ser verkligen det här hyckleriet. Inte bara hos Cuomo själv, men Demokratiska partiet och vänsterliberal media. Att man har två helt olika måttstockar när man då utvärderar hur då såna sexuella trakasserier ska hanteras. Mm. Och det är väldigt vidrigt att se. Och jag har ju sagt det förut, jag är i grunden liberal, och det är därför jag omöjligen kan rösta på Demokraterna faktiskt, därför att jag helt enkelt, det där hyckleriet, liberaler ska inte hålla på och hyckla på det här viset. Man ska vara rakt på sak. Det spelar ingen roll vart problemet kommer ifrån, man ska kunna kritisera det problemet oavsett om det är sitt eget parti eller någon annan, annat parti.
Jag håller med, men däremot så tycker jag ändå att det tog ett tag, men nu har även liberal media hakat på. Jag läser i New York Times, då skriver man om den senaste kvinnan, den tredje kvinnan, Anna Rouge heter hon, och hon berättar då att det var på ett bröllop 2019, hon var där som gäst och hon hade aldrig träffat Andrew Cuomo förut, guvernör då, och han kom fram och han pratade väldigt vänskapligt med henne, sen tog han henne på höften och han tog henne på hennes liksom bara rygg, och sen så liksom försökte han på något sätt kyssa henne också, hon drog sig undan. Så att vi har en ny historia här, och det var det du nämnde nyss, och det här tas ju upp av New York Times, och många demokrater är ute nu och liksom kritiserar Andrew Cuomo, och inte minst då New York Citys borgmästare, som inte alls är någon stjärna i mitt tycke, men som ändå är väldigt kritisk i det här avseendet, Bill de Blasio, han är ju i princip på krigsstigen nu mot Andrew Cuomo, och jag är ingen vän av Bill de Blasio, men jag tycker ändå att han har varit väldigt konfrontativ mot Andrew Cuomo i den här frågan.
Anledningen är en stor naturligtvis, jag vet ju inte vad Bill Blasios moraliska kompass ligger i det här frågan, men Andrew Cuomo har ju varit väldigt kritisk till Bill de Blasio under flera månader under coronakrisen nu framförallt, och även under våldsbrotten har ökat. Så min gissning är att okej, Bill de Blasio kanske har en moralisk kompass som är på rätt ställe, men å andra sidan så är ju Bill de Blasio också en möjlighet här att kritisera och hämnas lite grann mot Andrew Cuomo, eftersom Andrew Cuomo i princip har sagt att Bill de Blasio borde avgå som borgmästare för New York. Så Bill de Blasio ser sin chans här att gå efter Cuomo som hämnd. Jag tror också har mycket personligt med det här att göra.
Ja, just det. Och en sista sak om det här också som jag läste, att det pratas lite grann om att ställa Andrew Cuomo för riksrätt. Det är både republikaner och demokrater som leker med den tanken. Men det är lika svårt i delstaten New York att göra det, att fälla någon i riksrätt, som det är på federal nivå. Och det har bara hänt en gång i historien i New York, det var 1913. Och de flesta tror att även om han har väldigt få vänner, Andrew Cuomo, så är han ändå väldigt, han har liksom köpt de här två ledande demokraterna i delstatskongressen i New York. De kommer inte att fälla honom i riksrätt. Och i vissa delstater som Kalifornien, då kan man ju ha recall elections, alltså medborgare kan skriva upp en lista och man röstar på att få bort en politiker. Det alternativet finns inte i New York, utan det är bara riksrättsprocesser. Så förmodligen kommer Andrew Cuomo att sitta kvar sin mandatperiod, men sannolikheten att han skulle kunna vinna en fjärde omgång, vilket han hoppas, eller kanske bli presidentkandidat, det är i princip grusat, det är analysen jag har läst.
Ja, presidentkandidat. För knappt ett år sedan, 7-8 månader sedan, när Cuomo höll sina dagliga de här corona-presskonferenserna, då snackade jag alla om, och till och med du och jag, att det här kanske är en framtida presidentkandidat, men de chanserna har ju rykt. Det här med riksrätten, jag tänkte bara nämna, är det avseendet på det som har skett på de här
äldreboendena?
Äldreboendena, precis. Jag vill bara klargöra att det hade inget att göra med hans sexuella trakasserier, det är äldreboende det handlar om.
Precis, nej exakt, det är äldreboenden, och det är ju den stora och riktigt allvarliga frågan, men jag tror att båda två går ihop i varann liksom, för det här, just där hade säkert många, inte alla, men många kunnat försvara honom, men det här är ju helt, eller båda två är oförsvarbara, men jag tror att han förlorar vänner snabbt, det är väl det som är poängen. Så att...
Ja, och för att summera riktigt snabbt, det här med äldreboenden har att göra med att han skickar tillbaka coronasjuka pensionärer och äldre människor till äldreboenden så det spriddes, och han även gömde data, med andra ord. Siffrorna, antalet personer som då var äldre personer som var då smittade med corona och dog i corona på äldreboenden. Han ljög om de siffrorna helt enkelt. Han var inte ärlig om de siffrorna. Så det är där det handlar om det här.
Nästa ämne.
Ja, du vet Joe Biden, det vi pratade om förut. Han då släppte ju lite bomber i Iran då mot någon milisgrupp där. Inte Iran, förlåt, i Syrien. Ja. Mot iranska miliser och allt vad det nu var. Tim Kaine, han var väl då Hillary Clintons vicepresidentkandidat för drygt 4 år sedan.
Ja.
Han har i alla fall gått ut och varit väldigt kritisk mot Joe Biden och sagt att, och det här, när Donald Trump gjorde väl en eller två gånger så släppte han några bomber i Syrien, om jag inte minns fel. Det var väl efter den här kemikalieattacken som var då, kemikaliegrejen som pågick, va? Och demokraterna omedelbart liksom i både vänsterliberal media och demokratiska partiet i stort gick ut och kritiserade och sagt att ni måste gå via kongressen. Om du ska släppa bomber i Syrien mot någon, då måste du gå via kongressen, för det är en kongresshandling eftersom det handlar om krig. Men nu när Biden gjorde det, är det i princip ingen demokrat, eller väldigt få rättare sagt demokrater, som har gått ut och kritiserat det. Men Tim Kaine i alla fall har påmint människor om att det här var det. Biden gör ungefär samma sak som Donald Trump gjorde, och vi måste helt enkelt, om vi som kritiserar Donald Trump för det här måste nu kritisera Biden att det här ska gå via kongressen. Så det finns någon slags moralisk hederlighet hos Tim Kaine att i alla fall kritisera Biden och säga att vi måste liksom, att det här ska gå via kongressen. Sen om det är en kongresshandling, om man måste gå via kongressen eller inte, det är en annan fråga, va? Men i alla fall Tim Kaine i alla fall har en slags konsekvent inställning till det här, vilken är rätt ovanligt bland demokrater nu för tiden, tyvärr.
Ja, men jag kan lägga till en sak där också. En annan som kritiserar Biden för exakt samma sak, det är såklart Tulsi Gabbard. Hon är också demokrat, men ja, hon tillhör ju den här progressiva kanten då. Och hon är på samma linje som Tim Kaine. Men en sak som jag tycker är intressant är, för att jag anser att, jag tillhör det som anser att presidenten har rätt att göra så här. Och det beror dels på, ja, lite hur man tolkar konstitutionen, men det beror också på den makt som presidenten gavs efter 9/11-attacken att kunna fatta egna beslut utan kongressens medgivande i de här frågorna. Men det är min syn. Men där kan man tycka olika, men det jag vill påpeka är att det finns en progressiv falang av demokraterna som är ganska konsekventa när det gäller krigsfrågor, även mot sina egna presidenter. Jag minns till exempel att när Obama var president så trappade han ju upp bruket av drönare, när man då dödade terrorister med drönare, och han trappade upp det oerhört mycket från Bush-åren. Bush använde egentligen inte drönare alls, vilket berodde dels på att tekniken inte var lika utvecklad på 2000-talet, men också på att Bush mycket hellre ville nationsbygga, och då är drönare liksom, när man bara skjuter sönder ett hus eller något sådär, det är ingen bra metod att liksom bygga förtroende. Men Obama litade mycket mer på drönartaktik, och då fick han väldigt mycket kritik från vänsterkanten i liksom det demokratiska partiet. MSNBC hade hela tiden sådana här inslag med massa människor som sa att det här är fel, och det här är mot USAs värderingar. Så att vänstern i USA var ju väldigt kritisk mot Obama, och det framkom inte i Sverige på samma sätt, därför att här var det hela tiden att Bush, det var krigspolitiken, Obama, han är fredspolitiken, han ska ha Nobels fredspris. Men den amerikanska vänstern var väldigt kritisk mot Obama, och det har man lätt glömt här i Sverige åtminstone, tror jag.
Ja visst, jag tänkte när du snackar om amerikanska vänstern, jag menar, Alexandria Ocasio-Cortez, det är ju inte direkt min favoritpolitiker, och så snarare tvärtom, men hon har faktiskt varit kritisk mot Andrew Cuomo omedelbart. Hon var den första demokraten som gick ut och kritiserade Andrew Cuomo omedelbart för hans sexuella trakasserier. Så finns det något man kan säga om vänstern, den här gamla goda, den svenska vänstern, den här Bernie Sanders lite grann sådär, det är att det finns en slags intellekt hederlighet på något sätt, att man är i alla fall, det finns en konsekvens där man har en slags intellektuell hederlighet. Sen politiken är ju helt galen, men det finns en slags hederlighet i det hela, att man går efter båda. Men det är nyliberalismen som till exempel Dagens Nyheter i Sverige ligger bakom, och Centerpartiet och många av de här demokratiska partierna i USA, New York Times, det är det där hyckleriet som jag är så oerhört äcklad av helt enkelt. Det finns ingen hedlighet där.
Nej, jag håller helt med. Ett annat ämne som jag kan slänga in då är att vi har pratat förut ganska ofta i våra uppdateringar om att Biden nu har, han har ändrat gränspolitiken mot Mexiko. Murbygget är stoppat och liksom att låsa in barn är stoppat, i alla fall i teorin och sådana saker. Men nu kan vi se i praktiken att det har kommit minst 700 personer över Mexiko ganska nyligen och det här fortsätter helt enkelt. Och Biden sitter i ett dilemma och sa att det finns inga bra alternativ. Ska vi liksom...
700 barn.
Och Biden sagt att det finns inga bra alternativ, vad ska vi liksom göra? Så att jag menar, det här visar tydligt nu att gränsen håller på att luckras upp och Biden, eftersom han inte är förmögen att liksom bara ta tydligt ställningstagande att det här är inte bra för oss och därför sätter vi stopp, utan han måste hela tiden balansera hur, det han menar är humanitära rättigheter och sådana saker, då blir det här kaoset som vi ser nu.
Och för vi har ju pratat mycket om signalpolitik, att Trump sände ju en signalpolitik som gjorde att helt enkelt människor i Latinamerika slutar ju då de här stora karavaner, de slutar försöka ta sig till USA för de förstod att nummer ett, de kommer att stoppas i Mexiko av mexikanska militären, nummer två, de kommer att stoppas vid amerikanska gränsen till mångt och mycket, i princip helt och hållet. Men nu sänder ju Biden signaler nu, och jag läser ju media nu att det snappas ju upp då nu i Latinamerika att signalerna är nya, Biden släpper in och så ryktet går ju nu att gränsen är öppna, va? Därför att Biden är ny president. Så vi kommer ju se de här, nu börjar ju vädret värmas upp också där nere, så att nu börjar det bli varmare, så vi kommer ju se de här enorma karavaner av massor av folk. Och sen kommer vi att läsa i svensk media kanske att de här personer, det har dött personer då som har försökt ta sig in i USA. Och så nu drar hela den där cirkusen och den där onda cirkeln igång igen, att människor kommer att dö för de får då signaler om att man ska komma in i USA, men att det inte är så jäkla lätt att ta sig in i USA. Även om det har blivit lättare under Biden, så är det fortfarande inte speciellt lätt, framförallt när det blir vår och sommar och det är liksom det är 45-50, bokstavligen 45-50 grader Celsius där nere vid gränsen, va? Och man ska då promenera utan vatten eller mat i timtal under varje dag i flera dagar, va? Mm. Så att vi kommer att se enorma problem, och då måste ju Biden ta tag i det hela, för det blir en humanitär kris. Och vad gör man då? Så att Biden målar ju in sig i ett hörn, och sen så hinner verkligheten i kapp, och så kommer det ju sluta med att man måste börja stänga gränsen igen. Det är ju liksom enda lösningen, för att om man, antingen måste man ju öppna den helt, och det kommer man ju inte att göra, eller så måste man ju stänga den och göra det ordning och reda igen. Det mellantingen, det slutar bara med att massa människor dör på grund av att de försöker ta sig in i USA, men de kan inte fysiskt klara av det.
Nej, exakt. Det är den tydligheten som behövs. Ja, har du något annat?
Ja, på tal om Biden och på tal om Tulsi Gabbard, by the way. Tulsi Gabbard har ju då varit kritisk till det här transgender. Vi pratade om det i poddar för några veckor sedan, att transgender står i USA. Men biologiska män får tävla mot kvinnor, och Tulsi Gabbard är ju en av de få demokraterna som kritiserar det. Under Donald Trump, det finns ett perfekt exempel, för att ge ett specifikt exempel. I delstaten Connecticut för 3-4 år sedan, Connecticut ligger i New England här då, där jag bor, nere där jag bor. Och för 3-4 år sedan i Connecticuts skolmästerskap för gymnasier, så var det två stycken biologiska pojkar som vann 100 meter flickor. Och de vann ju överlägset, va? Men de var då identifierade som flickor, men de var då biologiska pojkar. Och de vann med 10 meter typ. Överlägset, jättelätt, va? Och det fanns nu några flickor då som då kom, de som kom trea, det var två stycken pojkar. Flickorna som kom trea och fyra tror jag det var, de helt enkelt har ju varit extremt kritiska, och de stämde ju då delstaten Connecticut. De lämnade in en stämning till delstaten Connecticut. Donald Trumps justitiedepartement plockade upp den stämningen och hjälpte till att stämma delstaten Connecticut och säga att delstaten Connecticut har gjort fel som låter biologiska pojkar tävla mot biologiska flickor. Nu i alla fall har, men den stämningen, det tar ju ett tag för stämningar då att gå igenom domstolssystemet, va? Så den stämningen har inte riktigt gått igenom domstolssystemen än. Joe Biden har i alla fall nu kastat bort den. Han har lagt ner den stämningsansökan. Så han har sagt rakt ut att vi stödjer att pojkar får tävla mot flickor. Och det har jag gjort förut via den här lagen. Och han exakt order dem att pojkar får tävla mot flickor och spöa skiten i flickor. Det är helt okej. Okay. Och vi ska inte göra någon form av, vad ska man säga, juridisk fråga om det här. Utan det är ärendet avslutat. Så är man flicka och kvinna i USA, så har nu, bara för 2 dagar sedan, så har Joe Biden sagt att pojkar får tävla mot flickor hur mycket som helst, det spelar ingen roll längre.
Ja, det här är helt absurt och jätteallvarligt. Yep. Och där, jag kan säga att Trump på sitt tal på CPAC, som jag tyckte var ett tal som jag poddat om redan, där jag tyckte första halvan var suveränt och andra halvan när han pratade om valfusk var mindre bra, men i den första halvan så sa han ändå, han nämnde det här med att liksom nu kommer vi har sett till att skydda kvinnosport och Biden förstör det, sa han i princip, så att helt rätt där.
Och vi kommer ju få se det, och det är ju bara frågan om tid innan fler. Först nu är det ju genuina då pojkar som identifierar sig som flickor som vi tävlar. Men det är bara en fråga om tid innan pojkar, och det här är det som jag kommer att, som vi kommer att se mer och mer av. Två saker kommer att ske. Pojkar som inte platsar i pojklag eller som är för dåliga för att kunna tävla mot pojkar, de kommer att, vad ska man säga, säga att jag är en flicka istället, så jag ska tävla mot flickor. Mm. Så, fast de egentligen inte identifierar som flicka, men de gör det enbart bara för att få vara med och tävla. De blir petade i pojklaget för de, liksom, de platsar inte. Då hoppar de på ett flicklag istället för de vill fortfarande spela. Den andra saken som kommer att ske, det är ju att, att man, de vill bara göra det för att de tycker det är en kul grej. Man vill bara vinna en medalj. Vill liksom vinna ett skolmästerskap eller vinna en tävling eller någonting. Så man gör det bara för att man tycker det är skitkul och man vill utnyttja. Och sen kommer det att finnas säkert pojkar som då är förbannade på hela det här systemet och tycker att det här är ett galet system. De är emot själva idén och tanken och hela systemet att pojkar ska få tävla med flickor. Men de ställer ändå upp bara för att, vad ska man säga, prove a point. Man ska liksom bevisa att det här är ju galet, va. Så med andra ord säger att ju fler pojkar som vinner flicktävlingar, desto större chans är det att beslutet som Biden har gjort kan liksom förändras igen. Så man gör det enbart som en protesthandling.
Ja, verkligen. Vi kan fortsätta med identitetspolitiken då lite grann eftersom vi är inne på det spåret. Och jag läste i en artikel att skolorna, public schools i Boston, de kommer att avsluta sina program för snabblärda barn. Alltså extra begåvade barn som kanske går i fyran men de kan läsa liksom femmans årskurs. De har specialklasser för sådana, alltså för smarta barn helt enkelt. Men nu har man kommit fram till att en analys har visat att 70% av de här som går i de här specialklasserna för intellektuella barn, 70% av dem är antingen vita eller asiater. Yep. Och det är trots att 80% av barnen i public schools i Boston är svarta eller hispanics. Så det innebär ju att en överrepresentation procentuellt av vita och asiater i de här överintellektuella klasserna. Och det tolkar man som att det här kan vara rasistiskt, så att nu så avslutar man de här programmen. Och då har, man plockar in att det har med corona och så att göra också. Men rasfaktorn är utan tvekan en faktor. Och det här är ju väldigt, det är illa såklart, därför att det liksom det är förmodligen sant det här att svarta barn att det är färre, vilket inte alls betyder att svarta är liksom mindre utvecklade eller dummare eller något sånt. Man kan absolut inte tolka det så, men liksom det handlar ändå om meritokrati. Alltså de som är mer intellektuella, de barn som är och mer snabblärda, alltså ska de på något sätt bli överkörda bara för raspolitik? För det är det som händer här. Så att
Det är viktigt att nämna att asiater, jag har många asiatiska kompisar, min fru är asiatisk, de flesta av mina vänner är asiater, indier och även några kineser, men också då sydostasiater. I asiater, det är viktigt att nämna att kulturen i Asien är att utbildning är extremt viktig. Man storsatsar på utbildning. Även här i USA, i lilla Vermont. Tittar man på en typisk asiatisk familj så man spenderar mycket tid, mycket mer tid utanför skoltimmarna på utbildning. Man hjälper barn med skolarbete på lördagar och söndagar. Man har, vad ska man säga, tutors. Jag vet inte vad det är på svenska.
Mentorer typ.
Mentorer, ja, på helger. Man satsar massor på utbildning för man förstår att enda sättet att lyckas i USA, inte enda sättet, men man ökar sannolikheten dramatiskt om man utbildar sig, va. När det gäller andra kulturer, till exempel den svarta kulturen, det finns inte samma vad ska man säga, fokus på utbildning som i den asiatiska kulturen. Istället, det är så många vita med, istället är det sport som gäller. Man ska bli en basketstjärna ungefär, eller fotbollsstjärna. Och det är en stor skillnad, va. Och jag jobbar ju på en skola här, har gjort det. Jag var ju lärare i 14 år här i Vermont. Och man såg verkligen hur man började skära ner på alla möjligheter för de bättre eleverna. Så när man behöver skära ner i budgeten eller liksom blev en lågkonjunktur när liksom det blev mindre skatteintäkter. Det första man gjorde var att skära ner på utbildning, specialklasser och kurser då i skolor. Även då mellanstadieskolor och högstadieskolor och gymnasier naturligtvis. Mm. Som hjälpte då high achievers, de smarta, de barn som verkligen ville satsa på skolan. Man skar ner för dem. Och sen undrar då varje delstat, varför går våra... Om vi pratar om de här PISA-proverna, för det här är ett ämne som jag är väldigt intresserad av. Sen undrar USA då, våra PISA-proveresultat visar att USA halkar efter mer och mer internationellt än många andra länder. Oavsett om det är Singapore, eller Australien, eller Kanada, eller Finland, eller Japan eller vad det nu är. Då sitter man och tänker att okej, ni skär ner på resurserna för de barnen som då vill satsa på skolan och satsa på utbildning och vars föräldrar då storsatsar på utbildning. Det är de ni skär ner på. Och då ser man ju Boston. Massachusetts har USAs bästa skolsystem. De har de bästa provresultaten i USA. De delstater. Vermont tror jag ligger två och tre normalt. Men om nu Massachusetts börjar göra sånt här så kommer ju Massachusetts testresultat att gå ner. Och istället, du kommer Massachusetts där. Varför har vi sämre resultat nu än Vermont eller New Hampshire eller Connecticut?
Mm.
Och det som, ja, men ni skär ju ner på alla möjliga. De som normalt, barnen som då normalt skapar de höga provresultaten kommer att få lägre provresultat, och då gör ju det att medelresultatet går ner. Så att det är den enda ond cykel i det här. Och jag tänkte nämna en sista sak. Det vissa delstater gör, framförallt till exempel Arizona, delstaten Arizona, de satsar istället på, de har liksom slinker undan det här systemet. De gör istället specialskolor som är fortfarande skattefri, de kallas charter schools. Och New York gör vad de kallar för magnet schools, magnetskolor. Där de, det är fortfarande skattefinansierade skolor, men de skapar en helt ny skola för elever. Så istället för att ha samma skol, elever har inte längre, går inte längre till vanliga public schools, offentliga skolorna för högre utbildning, för de finns inte längre. Man har kapat det. Men då skapar istället privata företag och välgörenhetsorganisationer och även kyrkor. De skapar offentliga skolor som är specialskolor som är finansierade av skattepengar, där de kan höja nivån istället. Så det man gör är att man jagar bort de bästa eleverna från de offentliga skolorna. Så de fysiskt går inte i de skolorna längre, utan de åker med bil till en annan skola istället som ligger längre bort. För att få en bättre utbildning. Så det man gör är att man skapar en slags ghettoskola helt enkelt i den offentliga skolan genom att skära ner de programmen. För de eleverna som var duktiga sticker till andra skolor som öppnar upp istället. Och det är liksom ett sätt att gå runt systemet. Men det är så det funkar i verkligheten. Arizona har utvecklat det systemet till perfektion helt enkelt.
Ja, ja. Men det här var jätteintressant. Jag menar, jag tycker det är ett viktigt ämne. Men vi kan börja säga bara att det här har inte att göra med ras, utan du berättar tydligt att de har kultur att göra. Så att de här som kommer från Asien, de lär sig att du måste plugga. Men alltså, i USA så finns det bland svarta, i synnerhet som bor i getton, en slags, en annan, alltså man har inte lärt sig det på samma sätt, utan handlar mer om umgänge, kompisar och så, inte att liksom och studera och så. Så att jag menar, det är där problemet sitter. Mm, mm.
Precis, när indier, framförallt indier är kända för det, när indier sitter på en lördag morgon och studerar matematik och kemi och fysik i hemmet, då är många amerikaner ute på basketplanen och spelar basket och drömmer om att bli basketstjärnor. Det är så det funkar. Och det är klart, det ger ju skillnad i skolresultaten till sist.
Ja, precis. Jag kan också säga, på tal om det här ämnet, jag såg en dokumentär som har släppts rätt nyligt som handlar om Thomas Sowell. Den heter Thomas Sowell, Common Sense in a Senseless World, och den är gjord av Tom Jennings. Det finns på YouTube, jättebra dokumentär om Thomas Sowell. Men han berättar i alla fall att när han växte upp, det var i New York om jag inte minns fel nu, så hade han en hyfsat bra utbildning. Det här var ju på, ja, jag vet inte om det var 50-talet eller något sånt där, men alltså för väldigt länge sedan. Och så att då var utbildningen bra, men idag så är utbildning i public schools fruktansvärt, sa han. Och han berättar lite grann om att när han kom in på universitetet, då var det så här att, jag minns nu inte vilket universitet det var, om det var Harvard eller Yale eller något annat, men han sa, eller om det var i Chicago, University of Chicago, men alltså i alla fall att vad som hände där sen, det var att man började kvotera in folk, ofta svarta, från de här lite lägre skolorna, och då kvoterade man in de som var smartast i public schools, för det var ju de smartaste såklart som kom in på toppskolorna sen då, men när de kom in på toppskolorna, då var de typ de minst smarta där. De hade varit smartast i public school, men de var minst smarta i toppskolorna, och då fick de dåligt självförtroende, och sen så var det de som ledde hela den här antikrigsaktivismen, och de ställde till saker och de gjorde att det började bli upplopp och sånt här på campus där man aldrig hade sett förut där, därför att det var pluggis här förut, och de gjorde det därför att från att ha gått från att vara bäst så hamnade de i miljö där de kände sig sämst, och så började de med liksom att ta till sig andra beteenden. Och han sa att det här var någonting som skolledningen aldrig vågade konfrontera, av den enkla anledningen att det skulle bli betraktat som rasism. Men han sa att det här visar ju på systemfelet som finns i USA när man kvoterar istället för att bara liksom gå på meritokratin.
Och nämna skall att Thomas Sowell är svart själv.
Ja, ja, bra. Exakt, det tog jag för givet att alla visste, men mycket bra att påpeka, precis. Så att, ja, men det var intressant. Skolpolitik är alltid intressant. Har vi
för
något annat?
Jag tänkte bara nämna en snabb sak till. För de som är intresserade av hur dålig amerikansk skola har blivit, hur bra den var förut, 50-60-talet. Det finns två dokumentärer som heter Waiting for Superman. Som handlar om skolan. Så Superman har ingenting att göra med stålmannen, utan det har att göra med stålmannen som man hoppas på att det ska komma en stålmannen och reda ut skolsystemet. Jättebra dokumentär som visar om det amerikanska förfallet inom skolsystemet, men det också visar hur fackförbunden och som svenskar, svenska LO kommer ju säkert bli tokiga om jag säger det här, men amerikanska lärarfackförbundet har fullständigt förstört amerikanska skolorna. Det kan jag säga. Jag har jobbat som skola, jag var med i facket, men amerikanska lärarfackförbundet är en stor anledning till att amerikanska skolorna har blivit så jäkla dåliga. De förstör skolsystemet helt enkelt. Lärarfacket. Bokstavligen lärarfacket.
Och jag kan säga att det här är en ståndpunkt som republikanerna har haft i tidig evighet, om att kritisera lärarfacken i USA för att helt enkelt förstöra för eleverna för sin egen vinnings skull. Och Donald
Precis.
Trump tog upp det här på CPAC. Han sa att det är lärarfacken som har gjort att hela USA har stängt ner sina skolor, så att elever missar ett helt läsår nu på grund av coronan, används som ursäkt, men alltså det drabbar barnen, sa Donald Trump. Och jag menar, Bush, även om jag vet att du är kritisk till No Child Left Behind, men alla republikaner är i princip kritiska till lärarfacken som är demokratiska.
Ja, absolut. Absolut. Jag är kritisk till Obamas det här Common Core med. Men lärarfacken har förstört det. Och jag har själv jobbat som lärare. Jag var med i lärarfacket. Jag är extremt insatt i systemet. Men lärarfacket är katastrofalt.
Ja. Vi kan, jag tar ett ämne till där, för det anknyter lite grann, och det har jag läste nyss att NYPD, alltså polisen i New York, de ska granska hatbrott mot asiater. För det är så här att under pandemin 2020 så har hatbrotten mot asiater skjutit i skyarna, och i New York City så var det 3 hatbrott mot asiater 2019, men 2020 så var det hela 27 fall av hatbrott, alltså en ökning mot 100%. Och jag har suttit och kollat på massa videos nu på YouTube, och alltså det verkar vara, det är inte bara påhitt här, utan det verkar vara rejäla hatbrott mot asiater. Alltså det, jag har sett videos på någon asiatisk kvinna som varit nedknuffad av gatan av en helt random person, och någon som varit nedslagen, äldre personer som blir påhoppade. Och de blir ju då påhoppade därför att man förknippar dem med liksom the China virus, alltså med covid. Alltså hur galet det nu än kan vara liksom. Och ja, du kanske kan komma in med någon slags kommentar till det här.
Det har varit, min kommentar är faktiskt det här, att det här visar, vänsterliberal media har storsatsat på Black Lives Matter. Och det här har faktiskt varit ett problem som har hållit på nu över ett år. Det håller på ett år ungefär. Redan i våras, för nästan ett år sedan, alldeles när corona bröt ut. Men media rapporterar inte, därför att media storsatsar på bara belysa Black Lives Matter. Och har mörklagt det här. Så min kommentar är att media har varit har sopat det här under mattan under en väldigt lång tid. De fortsätter att sopa under mattan. Man läser i princip, och man ser i princip ingenting om det här i nationell media överhuvudtaget. Men problemet är stort. Det sker inte bara i New York City. Det är runt om i hela USA i de större städerna. Asiater börjar gömma sig. Man håller sig hemma. Man går inte ut. Man sätter på sig liksom hattar och kläder, för att man ska inte liksom synas annat än ögonen ungefär. Hoppas att ingen ser att man är asiat ungefär. Men på grund av att Black Lives Matter, alla är så konsumerade med Black Lives Matter, att man helt enkelt ignorerar allting annat. Jag tror att det har att göra lite grann med som att Black Lives Matter kommer att skulle se det här som ett, vad ska man säga, att man kan inte belysa det här med asiater heller, därför att då förlorar vi Black Lives Matter fokus, kan jag tänka mig. Så det här är liksom ett problem för amerikanska samhället, att man borde kunna gå, promenera och tugga tuggummi på en gång, men i USA klarar man inte av det längre, speciellt inte media. Nej. Utan det här är ett problem som kommer att fortsätta att sopas under mattan. Det spelar ingen roll vad som händer så länge Black Lives Matter helt enkelt, vad ska man säga, vill ha 100% uppmärksamhet, tyvärr. Men det är ett problem, det här är ett absolut problem.
Men det här problemet, alltså det föranleder en fråga, jag menar, du är amerikan och bor i USA och sådär, jag menar, här i Sverige, jag minns efter den 11-attacken, då var det mycket prat om att nu var det hatbrott mot muslimer, därför att man beskyllde dem för 9-11-attacken, och det var exempel på sådana också, och sen så nu efter covid så är det hatbrott mot, ja, de mot asiater, för man tänker på liksom, oh, Kina, the China virus och så. Jag menar, här i Sverige så är det helt otänkbart, anser jag, att man på något sätt skulle gå ut på gatan och slå, liksom dunka på någon slags asiat bara för att man liksom tänker på covid. Alltså, det här är inte en del av svensk mentalitet, som jag uppfattar det. Men jag menar, är det här mer vanligt i USA, att man gör de här spontana, knäppa slutsatserna?
Ja, absolut. Det är det faktiskt, tyvärr. För att jag tror att amerikaner, det finns fler, högre andel till och med skulle jag tro, människor i USA som det slår slint i skallen på, som har någon slags hjärnproblem helt enkelt. Och tittar vi då, och jag tror att det, på grund av att om man sätter på sig en MAGA-hatt, Donald Trump-hatt då, under Trumps presidentskap, så blir man ju neddunkad på gatorna med mångt och mycket. Även när jag bor i stan här, det vågar man inte göra. Men i många, under tiden Donald Trump var president, så demokratiska partiet och vänsterliberal media mörkade, eller man vände ryggen till, man sopade under mattan det här våldet som pågick mot Trump-supportrar. Som andra ord, man har i princip uppmuntrat, uppmanat, man har lärt, vad ska man säga, amerikanska folket, att det är okej att dunka ner någon på gatan baserat på hur den klär sig eller på grund av utseendet. Därför att man tillät det utan ifrågasättare, man tillät det helt enkelt mot de som var Donald Trump-supportrar. Så jag tror att signalen som har sänts ut under 4 år är att det är okej att dunka ner människor på gatan som inte är som du. Därför att det demokratiska partiet och vänsterliberal media, tillät det under 4 år. Det liksom, de vänder ryggen till det, va. Så jag tror människor har plockat upp den mentaliteten, att den attityden finns i samhället nu. Det är så det ska vara, det är så det kommer att liksom bli. Och det är svårt att vända på det. Det spelar ingen roll vad Joe Biden säger. Det är svårt att vända på en sån trend helt enkelt. Så jag tror att om vänsterliberal med det demokratiska partiet hade varit mycket hårdare och mycket mer konsekvent under Donald Trumps presidentskap och sagt att det spelar ingen roll om du dunkar ner en Donald, det är fortfarande inte okej, sluta med det. Då tror jag att det här hade varit ett mindre problem. Därför att man liksom accepterar ingen form av våld. Men man accepterar våld mot Donald Trump-supportrar. Det känns som att våld är okej under vissa sammanhang. Så vi får väl se om man kommer. Och nu, så länge man dunkar ner en asiat, då bryr sig ingen om det. Om man dunkar ner en svart, då blir det ju liksom hela samhället, media och allting. Va? Det blir liksom, det pålyser ju media om omedelbart. Va? Men är det en asiat, det skiter media i. Media struntar i asiater i USA. Det finns ett bakomliggande rasism. Media i USA skiter i asiater. Demokratiska partiet skiter i asiater i USA helt enkelt. Man bryr sig inte ett skvatt. Så länge de jobbar och betalar skatt och utbildar sig och liksom gör det de ska göra ungefär. Det är som att det är lite grann som i Sverige. Så länge Sverigedemokrater betalar sin skatt, då får man hetsa och hata dem hur mycket som vill. Man får strunta i dem, va? Mm.
Ja, en sista tanke om det här då, för att det är intressant. Jag menar, här i Sverige, vi har inte samma, jag tror inte vi, vanliga svenskar har inte samma liksom impulsivitet som amerikaner. Vi är inte så till naturen, men däremot, jag menar, när det gäller medierapportering, då är det definitivt så att, jag menar, ta det här med den amerikanska rapartisten A$AP Rocky, när han var i Sverige här om året och han vart, ja, han hamnade i slagsmål med två afghaner, alltså immigrantafghaner som han dunkade på i mitt tycke av helt befogat liksom. Yeah. Men då vart det en stor mediecirkus och han vart arresterad och det var någon sån här toppåklagare som skulle sätta dit den där hemska amerikanen liksom. Men skulle det vara tvärtom, alltså att en vanlig svensk tjej blir våldtagen i något liksom i någon förort, jag menar, ingen bryr sig om det. Det skulle aldrig bli topprubriker om det, därför att då är det liksom fel förövare. Så här har vi det problemet. Precis. Att det rapporteras inte jämlikt i Sverige på brott, medan däremot så är vi ju som folkmentaliteten ändå lugnare här. Men ja, det var ett sidospår. Vi kan gå vidare lite grann till coronan, och då tänkte jag säga att stimulanspaketet på 2 biljoner dollar som Biden vill få igenom, det har gått vidare från representanthuset och nu ligger det i händerna på senaten, och förmodligen kommer ingen republikan att stödja det här, och det innebär att Biden måste få med sig alla 50 demokrater, och i normala fall så brukar man lyckas med det, därför att det är ett ganska sammansvetsat parti, men det är ändå inte 100% att det kommer att liksom gå igenom, men sannolikt. Har du några tankar om det här?
Jag är intresserad hur Joe Manchin kommer att rösta, och jag har också hört rykten om att jag vet inte, behöver man inte 60 röster för att det här ska gå igenom, men räcker det med majoritet i det här?
Jag tror det räcker med 50 nu faktiskt, jag tror det.
Okej, okay, men Joe Manchin kommer att bli intressant, för att han är ju alltid, han är ju mer republikan än demokrat ungefär, och pressen från hans hemdelstad West Virginia är ganska stor, men han kommer kanske infinna sig i ledet. Jag vet att republikanerna har givit ut en slags en annan tanke eller idé bakom det. Demokraternas stimulanspaket innehåller mycket skit helt enkelt. Man vill liksom så att man kastar bort pengar på fel saker som inte någonting med corona att göra. De vill liksom ha det här pork, vad de kallar det för. Mm. Fläsket ungefär. Men det kommer väl sannolikt att gå igenom det här, skulle jag tro. För att alla är väl överens om att man måste ha ut mer pengar till människor. De här stimulanscheckarna som måste ut. Det är väl ungefär det som det kommer att sluta med. Man måste ut de pengarna.
Mm, precis. Ja, vi får se vart det landar. Jag kan också säga att när det gäller vaccin så blev tydligen, har vi fått veta idag till och med av CBS, att Donald Trump och Melania Trump, de vaccinerade sig redan i januari. Och det är ingen som har vetat det, därför att Donald Trump har inte gjort någon stor sak om det. Han har inte liksom lagt ut en videostream där han liksom tar vaccinet och så. Men tydligen så vaccinerade de sig redan i januari mot coronan. Så att det var intressant. En annan sak också som kan sägas, det är att det här nya vaccinet Johnson & Johnson, yep, det har börjat användas idag till och med. Så har det börjat.
Och det kräver bara en vaccination, en spruta istället för två, vilket är en skillnad.
Just det. Ja, precis. Har vi något annat?
Ja, min förståelse är nu i alla fall att delstater här i USA börjar snacka om att öppna upp med fler. Så att jag tror Vermont har den 15 mars, där jag bor i Vermont, den här emergency, vad kallar det för, som har varit implementerat ett år nu, den här emergency, vad heter det, emergency någonting. Någonting i alla fall, den går ut 15 mars, och jag tror inte den kommer att förlängas helt enkelt, för att man snackar nu om att man kommer att börja öppna upp. Så USA kommer att börja öppna upp betydligt mer nu, delstat efter delstat. Jag tror att republikanska delstater öppnar förmodligen upp lite snabbare, men det som är positivt är att ekonomin i USA kommer att skjuta höjden. Det är mycket liksom, folk liksom går och väntar på att det ska öppna upp, så man kan börja resa. Man kan börja gå ut, man ska börja gå på restauranger, man kan börja mer jobbmöjligheter. Så ekonomin kommer att bli extremt stark. Och det har inget med Biden att göra. Det är ju bara med att människor har väntat på det här i snart ett år.
Mm, precis.
Så det är på gång. Det är liksom folk sitter i startgroparna helt enkelt.
Ja, visst. Ja, visst.
Och företag.
Ja. Jag kan säga en sak till också som har med Biden att göra. Att det var ju en ung tjej som pratade på Bidens presidentinstallation. Hon heter Amanda Gorman. Och hon höll ett stort... Hon läste en dikt. Eller inte en dikt kanske, men en poesigrej som hon hade gjort. Som liksom rimmar och sådär. Och jag lyssnade på det och jag tyckte att hon var talangfull och sådär. Sen tyckte jag inte innehållet var väldigt politiskt korrekt, tyckte jag då. Men i alla fall, hon har blivit en stjärna sedan dess, Amanda Gorman. Och det är en svart tjej. Och det här talet som hon höll, nu är det prat om att det ska översättas till olika språk. Det var ju på engelska. Och då är det en person i, jag tror att det är i Nederländerna, en ung kille som heter Marieke Lukas Rinjeveld, hur man uttalar hans namn, som har tänkt översätta det här då till nederländska, antar jag. Och han är vit och han har fått kritik för att en vit ska översätta en svart kvinnas text. Så nu har han hoppat av och alltså kortfattat helt enkelt, han hoppar av för att han känner att jag som vit kan inte liksom göra det här, jag kan inte förstå den svarta kvinnan. Och det här är ju, det är helt absurt, helt enkelt.
Ja, det här som är den verkliga rasismen helt enkelt. Antirasisterna håller på att skapa det mest rasistiska samhället i amerikansk historia nästan, och det är fruktansvärt helt enkelt. Man som vit längre kan inte ta ett jobb, göra någonting för att hjälpa någon svart eller på något sätt, utav därför att man är fel hudfärg. Det är helt vansinnigt alltså.
Verkligen. Precis. Har vi något annat?
Nej, det var det som jag har på min lista.
Ja, okej. Okay. Tack Björn.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1278 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på amerikansk politik som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.